musik, radio, tv, surf på nätet med mera. Men inte allt, det finns mer. Här kommer Vetenskapsradion Techno.
Vi vet inte hur djupt den här malmkroppen går. Brist på malm finns inte, men sen klart blir dyrare ju längre ner vi går i gruvan.
Men järnmalmen har också blivit så värdefull att det lönar sig att flytta en hel stad för att komma åt den. Och nu startar en serie här i Techno om Kiruna och malmkroppen där inunder. Och ingen kan väl ha undgått iPhone-hypen den här sommaren. Men frågan är om inte den japanska mobilplånbokstrenden är snäppet vassare.
Där har man ju arbetat med det här sedan 2006. Där du har alltihop, ditt kreditkort, ditt debitkort, din tunnelbana, dina kuponger. Alltihop på jättesamma plattform.
Mobilen som elektronisk portmonnä. Ja, och så gruvbrytning blir det här i veckans Techno med
Per Gustafsson
och Johan Torstensson.
Titta vad jag har i handen här, Johan, titta.
Du, det ser ut som någon sorts, vad är det, pottekulor? Eller någon slag, eller? Men alltså, vi ska jobba nu, Per. Leka får göra på fikarasten sen.
Ja, men kolla nu vilka kulor det är.
Men de är lite tråkigt gråa sådär. De ser inte alls ut som de här blanka ståldankarna som jag hade. De är ju lite ojämna också. Påminner ju lite mer om harpluttar, tycker jag faktiskt.
Ja, du. Men de här sex kulorna vi har i handen här, det är järnmalm, Johan.
Ah, det är järnmalm.
Ja, och du har ju inte satt foten norr om Kramfors, hörde jag. Så du har väl aldrig sett vad malmtågsvagnarna är fulla av där uppe.
Ja, det är hela Sverige det.
Ja. Ja, det är såna här kulor, pellets av järnmalm som de gör där uppe vid LKAB i Kiruna. De har skaffat sig en ny anläggning för att tillverka såna här pellets. Den invigdes lagom till sommaren. Världen vill ha mer och mer järnmalm till sin stålproduktion och de vill ha den mer och mer förädlad. Inte som förr i världen i form av styckemalm eller som slig, som sand liksom, utan i form av såna här kulor.
Och Kiruna-borna då, de får ta sin stad och gå? På grund av den här malmbrytningen då?
Ja, jag tänkte vi ska göra flera nedslag där i Kiruna i kommande teknoprogram. Hur bryter man vidare i malmkroppen? Hur flyttar man stan? Och hur flyttar man ett hus, inte minst? Men som en liten intro till den här serien så ska vi ta en titt på det nya pelletsverket KK4 som kommit lite i skymundan i media. Det var faktiskt Sveriges största industriinvestering hittills som kronprinsessan Victoria invigde den 17 juni. 7 miljarder har man plöjt ner i bygget och man räknar med att öka pelletsproduktionen från tidigare drygt 20 miljarder till bortåt 30 miljarder ton per år.
Och det går bra för LKAB då, kan man förmoda, eller?
Ja, det helt statsägda LKAB som bryter malmen i Kiruna Malmberget har dubblerat sin vinst och ökar sin omsättning ständigt med 30-40% sådär. Vilket förklaras med att världshandelspriserna på järn de ökar rejält. Som sagt, vi ska till Kiruna och först träffa informationschefen Anders Lindberg.
Nu ser vi framför oss en väldigt stor röd byggnad och det är det nya pelletsverket KK4. Den förkortningen står för Kirunas kulsinterverk nummer 4.
Och varför gör man såna här kulor som hamnar i malmvagnarna och som transporteras till era kunder?
Dels så är formen lättare att transportera och dels så består varje kula av exakt rätt blandning av olika mineraler som man blandar in i malmen för att den ska få rätt egenskaper i masugnarna. Alltså när våra kunder, järn- och stålverken, ska utvinna järnet och sen göra stål.
Och samtidigt kan ni ta mer betalt för det som ni levererar, antar jag, än om det skulle vara bara stenbumlingar som ni skickade.
Visst är det så, visst är det så. Mm.
Ja, vi ska gå och titta på det. Det ska bli intressant att se. Vi ska göra en liten rundvandring här. Iföra skyddsdräkter och skyddshjälm och stövlar och allt vad det är man måste ha på sig. Och först ska vi titta på anrikningen där man skiljer järnet från gråberget. Och vi träffar processingenjören Kenneth Sennland.
Malning i sig är helt enkelt, vi kör autogenmalning och då mal vi helt enkelt godset, malmen med malm. Alltså vi använder stora...
Gnider dem mot varandra då?
Precis, kanon roterar och malmen gnider mot varandra. Det är helt enkelt bara en roterande stor trömma.
Egentligen är det att man välter om all malmen i ett enda stort, ett jättetråg kan man säga.
Ja, precis. Så en stor andel går runt tills det blir tillräckligt fint att passera vidare i processen. Och då har vi eftersom vi har magnetiskt material magnetit i gruvan så har vi väldigt lätt att separera det sen. Det som är magnetiskt och det som inte är magnetiskt. Så då har vi magnettrummor, roterande trummor som vi kör det här materialet genom och tar rätt på allt som är magnetiskt.
Men ut av den här malingen kommer det bara järn sen då?
Ja, det blir ungefär, det vi får in till anrikningsverket, järnhalt är ungefär 60%. När vi levererar till pelletsverket så har vi koncentrerat det här materialet till 71,1% ungefär.
Förvånande nog är den malda järnmalmen ganska blöt, utblandad med vatten. I pelletsverket får produktionschefen Håkan Pålsson ta emot rena rama järnmalmsgeggan som ska formas till fasta kulor pellets.
Ja, okej, från anrikningsverket får vi som sagt en...
Är det en slags gegga då?
Ja, det är som en gegga som... Därifrån tar vi in det i våran filteranläggning där vi drar bort vattnet ur sligen egentligen och får den i fast form igen.
Är det centrifuger då ungefär?
Nej, det är med vakuum. Vi drar ut det med vakuum med luft och suger vi bort vattnet.
Blir en slags sand av det hela?
Ja, som ett mull. Det är lite fuktigt. Det är nästan som att du kan göra en snöboll men inte riktigt så blött. Men före vi tar hit den egentligen så blandar vi i ett lermineral, det vi kallar för bentonit, för att kunna göra de här kulorna och få dem någorlunda hållfasta direkt här på rullhuset. Ut ur de här kretsarna var det kulor som är cirka 11 mm i medelstorlek, far mot den varma delen sedan där de ska brännas.
Det blir ju som såna här kulor som man spelade kula med ungefär i storleken.
Ja, det är en bra liknelse.
Nu tillförs det mycket energi för att få järnet till att bli fasta kulor som kan fraktas långa vägar.
Ja, vi eldar som i ugnen då med olja eller med kol då, som vi mal och med vårt huvudbränsle i den här ugnen för att tillföra värme.
Där har man lite koldioxidutsläpp då?
Ja, jajamän, men det tar vi ju hand om. Ja. Vi har ju en stor reningsanläggning som tar hand om gasen från de här kanalerna i det här verket där vi renar bort svavel och nitrösa gaser. Och...
Den här pelletsen, ligger den då inne i trumman och blir uppvärmd bara? Rostad? Rostar ni pelletsen?
Ja, det kan man säga. Den bränner. Och i den här oxidationen så, i och med att vi har ju magnetit, våran malm, den avger ju massor med värme och vi behöver inte tillföra egentligen mer än kanske en tredjedel av våra konkurrenter tillför. Så därav får vi mindre utsläpp.
Mm. Men de blir hårdare då, de här småkulorna?
Ja, de blir så att de tål ungefär 300 kilo tryck när de spricker.
Varför är det viktigt?
En lång väg härifrån till Asien. Och
Asien, ja. Det ska med järnvägstransport.
Ja, med järnväg och via laster. Så via båtar och de lastas ut på ganska med lastmaskiner. Och, för att inte gå sönder så har man hittat gränsen där ungefär. Som vill ha
från stenbumlingar till kulor.
Det är små kulor som går iväg med en 11-12 tågsätt per dag upp till Narvik här från Kiruna. Ja, det pågår ju mycket arbeten även på den sidan där man förlänger tågsätten och vi tar större vagnar för att hinna med den här kapacitetsökningen nu som vi har med de här nya verken här, KK4.
Till slut träffar vi Kenneth Sennland igen i kontrollrummet den här gången där man följer hela processen på stora bildskärmar.
Masugnen, det smälter man ju i kulorna. Mm. Man tillsätter massa hetta och smälter de här kulorna. I de här direktreduktionsugnarna så är det en annan typ av process. Utan den tillsätter man en varm gas som helt enkelt reducerar våra pellets till en typ av järnsvamp eller vad man kallar det. Mm. Nu är inte jag expert på stålprocessen. Mm. Men
det blir flytande järn av det hela? Eller?
Ja, i slutändan så blir det flytande järn som man...
Mm. Trots att du och jag tittade alldeles nyss på hur faktiskt järnet är uppblandat med vanligt vatten.
Ja.
Som en enda soppa.
Nej, men direkt från berget så sprängs det och krossas, mals, klasseras, separeras, filtreras, rullas och sen sintras i ugnarna till slut. Och sen fraktar vi dem långa sträckor med båt till våra kunder. Främst i Europa och Mellanöstern och även lite till Asien.
Vad är det som kan gå galt i en sån här...
Vad är det som inte kan gå fel? Det är snarare det är så otroligt mycket. Och speciellt eftersom jag är ny startade här så är det mycket saker som ska samverka. Det är ju 20, 25, 30 000 olika signaler som ska in i det här styrsystemet. Och allt ska samverka och en ventil ska öppna, en annan ska stänga och en pumpmotor ska starta. Och eftersom jag har
tusentals komponenter här så ska allt samverka. Och
det blir driftstopp ibland.
Det blir driftstopp, det blir det. Men vi har försökt den här röda linjen så att säga, så att det inte stoppar produktionen, att vi har lite redundans. Mm. Att om det är en pump som är väldigt viktig så har vi en extra som vi kan koppla in.
Vad är det som är nytt med just det nya pelletsverket? Ni hade ju ett tidigare.
En sak är ju att vi fokuserar väldigt mycket på miljöbiten. Mm. Vi vill tillverka en grön pellets. Och därför har vi en rökgasrening som är enormt stor. Och vi tar bort vitrösa gaser här. Det är nytt för LKAB. Och vad jag vet så har det inte skett någonstans i världen heller.
Det är den största kemiska grejen. Och sen är det att det är större naturligtvis.
Det är ju... det är mycket större det här. Vi ska ju kunna gå upp i 6 miljoner ton färgprodukter per år. Och det, om du säger storleksmässigt mot de gamla pelletsverken så är det här betydligt större.
Det är järnmalmsboom i världen.
Det har det varit ungefär sedan 2002 någon gång. Då har det stigit med en extrem fart. Vi har ju ökat våra priser här nu, jag vet hur många år i rad. Det är ett jättefint läge att producera pellets i dagens läge. Och vi ser ju inget tecken på avmattningen heller. Och efter Kina så hoppas vi lite grann på att Indien också ska komma igång med att bygga ut sin infrastruktur och fylla på där Kina börjar kanske mattas av lite grann.
Så då har ni jobb hur många decennier tror du?
Ja, vi vet ju inte hur djupt den här malmkroppen går. Nej. Så brist på malm finns ju inte. Men sen klart blir det dyrare ju längre ner vi går i gruvan. Så länge vi tjänar pengar så kommer vi fortsätta med driften här. Framtiden för en ganska lång tid framöver är rätt säkra där uppe.
Och sist här i det nya pelletsverkets övervakningsavdelning så hörde vi processingenjören Kenneth Sendland.
Okej, Iron Man, vad ska du berätta om i nästa veckas teknologi?
Jo, lite grann om hur malmkroppen undersöks just nu och om det finns några alternativa brytningsmetoder som gör att man kanske slipper flytta så stora delar av Kiruna.
Ja, det är ju en intressant fråga, men den reder du ut i nästa veckas teknologi. Mm. Bra. Nu har den redan varit här ett par månader, den där som vi väntat så länge på.
Sommaren du menar, eller svampsäsongen? Eller?
Nej, iPhone förstås.
iPhone.
Apples mobiltelefon som är ju numera nästan på första sidan på varenda tidning, till och med på nyhetsplats. Och välkommen in i studion, Max Karlgren, Technos mobilredaktör. Hur är det egentligen möjligt att en mobiltelefon kan få en sån här enorm uppmärksamhet?
Ja, Apple är väl bra på att marknadsföra sina produkter helt enkelt.
Okej, och nu är den alltså här i 3G-versionen då, men har du prövat den, Max?
Ja, jag har klämt och känt på den en hel del och visst, det är en häftig telefon. Det har ju kommit flera liknande telefonmodeller med pekskärmar på marknaden, men det som är utmärkande för iPhone tycker jag är att gränssnittet är så bra. Den är lätt att använda. Man pekar sig runt och bläddrar med enkla drag på skärmen och det ser bra ut på insidan och på utsidan. Och det som fungerar speciellt bra, det är väl att surfa på den här stora skärmen. Man kan koppla upp sig på trådlösa nätverk, vända telefonen på snedden och sen läsa tidningen på skärmen eller kolla videoklipp på YouTube. Mm.
Mm. Men så dök det ju upp en del klagomål på den också, eller hur?
Ja, det som har fått mest uppmärksamhet, det är väl att vissa har haft problem med 3G-mottagningen i telefonen då.
Ja, just det.
Och just stödet för 3G och snabbare dataöverföring, det var en av nyheterna med den här nya iPhone-modellen.
Ja, och det var första åren kunde komma till Sverige. Men nu är frågan, måste alla de här telefonerna bytas ut eller är det några av dem? Vad som händer?
Ja, frågar man Apple, då får man inte veta så mycket. De svarar inte på någonting och väljer att inte kommentera det hela. Och återförsäljaren Telia, de vill väl också tona ner de här problemen. Men det började egentligen i diskussioner på nätforum. Användare alltså som skrev om det. Och sen skrev tidningen Ny Teknik att det handlade om måndagsexemplar som tappar 3G-uppkopplingen och som måste bytas ut. Och nu såg jag häromdagen att Göteborgsposten hade kört telefonen i en testkammare. Och kommit fram till att just det här exemplaret som de testade då, det fungerar som det ska. Så det finns ganska många bud här.
Det här är ju lite mer som en handdator nästan. Alltså, är det liksom fullknökat med grejer i mobilen nu? Får man inte in mer?
Nej, det är nog inte fullt ändå. För framtiden verkar snarare vara att vi ska använda telefonen som plånbok. Och i Japan, där har ju framtiden som vanligt redan infunnit sig. Och där räcker det faktiskt med att vifta med telefonen mot en läsare för att köpa lunch eller betala bussresan. Så jag ringde upp Andreas Götenberg som är teknisk attaché på ambassaden i Tokyo, och han kan berätta lite mer om mobilplånkan.
När man går iväg till jobbet då på morgonen så betalar man i tunnelbanan med mobilen genom att svepa den över spärren helt enkelt. Och åker man taxi så betalar man med mobilen där. Och då om man blir sugen på att köpa någonting så kan man då handla i automaten eller i snabbköpet. Och sen vad som är intressant att en del företag, där har du även mobilen då som ID-kort. Och på restaurangen så kan du betala med mobilen, till exempel på IKEA här i Japan. Och om man flyger så kan man köpa flygbiljetten och boka hotellet med mobilen. Och när man kommer till flygplatsen så använder man telefonen som boarding pass helt enkelt. Och när man kommer hem så kan man använda mobilen som dörrnyckel också. Och framför tvn så kan du ha den som fjärrkontroll. En annan intressant sak som är unikt för Japan är att på datorer, så på tangentbordet, så finns det en yta där man med mobiltelefonen kan göra betalningar online. Så istället för att använda kreditkortet så tar du mobiltelefonen och håller över den här ytan. Från början var det att man hade ungefär 80 olika smartcards för betalningar. Tunnelbana, pendeltåg var två olika kort och olika snabbköps. Kedjor hade sina kort. Och då är det chippet som sitter i de här smartkarden stoppar man in i mobiltelefonen och sen laddar man ner programvaran för de här olika korten som man vill ha.
Så man gör liksom om telefonen till olika kort kan man säga?
Ja, och då kan du med en elektronisk krets motsvarande ett smartcard ha programvaran för alla 80 korten.
Men i Japan har man alltså hittat på en lösning för att slippa svällande plånböcker. Man använder en teknik som kallas närradiokommunikation. Det är helt enkelt ett kretskort och en liten antenn som kan byggas in i ett kort eller en telefon och som kommunicerar med en läsare som monteras i kassan eller i spärren vid tunnelbanan. Istället för att dra ett avmagnetiserat betalkort och sen försöka komma ihåg vilken PIN-kod du har på just det här kortet håller du bara upp din telefon mot läsaren, inväntar en grön lampa eller ett pip. Eventuella rabatter dras av, du betalar och passerar spärren eller kassan utan vare sig knapptryckningar eller köbildning. Och i Japan är det här alltså redan verklighet. Där kan man klara sig bra en hel arbetsdag utan att ha sin gamla läderplånbok med sig. Men även om man ligger långt före i Japan och i flera andra asiatiska länder så har tekniken börjat smygas in även här i Sverige. Flera lokaltrafikoperatörer i landet använder eller testar olika kort och på flera av SJ-sträckor kan man betala med uppladdningsbara smarta kort. Och då vill detaljhandeln förstås inte vara sämre. Flera stora affärskedjor gör idag mer eller mindre hemliga tester med smarta kort. Kort som lätt kan stoppas in i en förberedd mobiltelefon. Och mobiltillverkarna Nokia och Sony Ericsson är också med på banan och har tagit fram telefonmodeller som är utrustade med tekniken för närradiokommunikation. Så tekniken finns och är klar att ta i bruk. Men det finns också några problem att lösa. Från bankernas sida ställer man krav på hög säkerhet för att kunderna och handeln ska lita på den mobila plånboken. På samma sätt som vi idag litar på kontokorten. Och det krävs också att branschen kommer överens om vilken teknik man ska använda. I Japan finns ett system som är i bruk och i Europa håller man på att utveckla ett lite annorlunda system. Det bästa skulle förstås vara om man kunde komma överens om ett system som fungerade över hela världen. Och innan man enats om ett sådant system är det svårt att få handeln att satsa helhjärtat på tekniken. Det handlar om stora investeringar och då vill man förstås göra rätt från början och inte satsa pengar på ett system som läggs ner efter ett par år. En som är övertygad om att den mobila plånboken är framtidens betalningssätt är Martin Weiderstrand. Han är ansvarig för betalfrågor på branschorganisationen Svensk Handel. Om någon månad tar han med sig ett gäng stora svenska företag på studiebesök till Japan för att inspireras och se vilka mobila lösningar man satsat på där. Vi stämde träff med Martin nere på mataffären och pratade om framtiden för mobila plånböcker i Sverige.
Är det ett stort intresse från svenska handlare för den här tekniken?
Ja, framförallt att ta bort kontanterna är väl kanske det vi är främst ute efter, och det är det här man måste använda för att kunna få bort kontanterna. Det pågår ett antal tester ute i Sverige idag med kontaktlösa kort, och då är det huvudsakligen för ditt med mera kort till exempel. För det är poängen som driver det oftast, poängsamlandet. I Japan har det varit det som har drivit det helt och hållet nästan.
Så då får man alla blöjrabatter och två burkar ärtsoppa till priset av en i mobiltelefonen, och sen när man handlar så dras det automatiskt?
Det dras automatiskt, ja. Du behöver inte ha 15 olika kort för olika medlemskap, utan du har alltid på mobiltelefonen.
Varför vill man bli av med kontanterna? De funkar väl bra?
Det är en dyr hantering av kontanter. Nu är ju för sig korthanteringen också väldigt dyr i Sverige, och det är den i Japan också. Men att det är en säkerhetsfråga. Och för att få ner kostnaden för det här, då måste man ta bort dem helt och hållet. Därför att investeringskostnaderna är så stora annars.
Här i Stockholm där vi är, där kan man ju betala med sms till exempel i tunnelbanan. Är det här någonting som vi kommer se mer av? Eller är tanken att de här mobila plånböckerna ska ta över betalningarna?
Ja, sms-betalningen, det är både dyrt och inte speciellt smidigt. Det fungerar inte speciellt bra i bussarna egentligen, i och med att chauffören knappt ser vad det står för någonting. När du har en mobiltelefon, då lägger du den bara på en läsare så går det här automatiskt. Då behöver inte chauffören titta på det i huvud taget. Så att det kommer nog gå väldigt fort att byta över det när vi väl har fått systemen ute.
Det gjordes ju ett försök med cashkortet för 10-15 år sedan. Det var ingen succé. Vad är det som säger att det här skulle funka bättre?
Cashkortet var väl inte riktigt så väl utfört som man kunde hoppas på. Det var egentligen en kort för småköp, men att det användes för även andra stora köp, och det fungerade inte så bra. Sen också var det väldigt dyrt i transaktionskostnaderna, och det är grundproblemet med alla sådana system. Är det dyrt i transaktionskostnaderna, då blir det ingen succé.
Tror du inte att konsumenterna tycker det är lite läskigt att ha alla pengar och kanske ID-kort och till och med dörrnyckeln hem i telefonen?
Å andra sidan, du kan ju också stänga av telefonen direkt på fjärr så att ingen kan använda den. Det kan du inte göra med dina nycklar. Det kan du inte göra. Ja, men ditt kort kan du stänga av, men dina kontanter kan du inte stänga av. De tar dem. Här kan du ringa upp ett nummer från en annan telefon och stänga av den med en gång. Du får en ökad säkerhet i den här, absolut.
Vad krävs då för att vi ska kunna få hit den här tekniken inom en överskådlig framtid i Sverige?
Det håller på i Europa på olika operatörer, banker, handeln håller på att driva på de här frågorna, och även tillverkarna, de mobiltelefontillverkarna. Nokia har kommit ut med en modell med den här NFC-tekniken som det kallas. Sony Ericsson har ett antal modeller ute i Japan redan för den olika tekniken. Så just nu är det standardiseringsarbetet som pågår så att vi får en gemensam standard för hela EU.
Men kan man inte bara åka till Japan och köpa deras system rakt av?
Jo, kan du givetvis göra. Vilket hade varit det smidigaste kanske. För att det är ett väldigt bra och säkert system. Men att det finns tillverkare här som vill ha sina saker. Det finns banker här som vill ha sina lösningar. Så att alla tittar ju efter sin egen rygg mest.
Sist hörde vi Martin Weiderstrand på Svensk Handel.
Men du, hur blir det nu egentligen, Max, alltså, när man går hem från jobbet då till exempel, om man kanske passerar massa olika sådana här läsare och så, sen upptäcker man plötsligt på kontoutdraget att man har gått och köpt en massa läskburkar och tågbiljetter och lunchlådor på vägen hem utan att märka någonting?
Nej, alltså telefonen måste ju hållas en decimeter ifrån läsaren, och vill du vara på den säkra sidan så kan du ju själv välja att du måste bekräfta köpet med till exempel en PIN-kod.
Ja, men då är det ju ändå som ett vanligt betalkort det där.
Ja, men du Johan, annars får du väl se till att inte gå och stryka längs väggarna när du är ute på stan.
Okej, tack för den passningen. Så får vi väl också höja ett varningens finger här, eftersom det ju nu faktiskt har kommit larmrapporter om att mobilen är en riktig bakteriehärd. Så att det är möjligen dags också nu för en tvättbar mobil. Och då är det ju Japan som är med här igen. För där kan man ju köpa en telefon som klarar en meters djup i 30 minuter. Och utan att den ser ut som en gummibåt också.
Mm. Och där är Tekno slut för idag.
Tekno, ja. snabel-asr.se. Mm.
Och tekniker bakom glasrutan idag var Kim Nilsson.
Och jag heter Johan Torstensson.
Och jag heter Max Karlgren.
Och jag Per Gustafsson. Hej då.
Hej då.
Och där fick vi hela gänget bakom Tekno på ett bräde. Glimabrottning. Har du en aning om vad det är?